Hej allihopa och varmt välkomna till det 31:a avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Finer och dagens gäst är en väldigt aktuell ung kvinna. Hon heter Johanna Nordström och föddes 19 november 1995 i Västerås. Johanna är ståuppare och komiker och har just nu dessutom Sveriges absolut mest populära kommersiella podd som heter Ursäkta. Podden har hon tillsammans med Edvin Törnblom, men ni kan också se henne på TV. Tillsammans med Hampus Nessvold har hon en egen humorserie just nu på SVT som heter Trevlig helg. Och dessutom ska hon alldeles snart programleda årets Grammyskala. Men en av de roligaste upptäckterna som jag inte ens visste när vi gjorde den här intervjun är att Johanna också är en oerhört bra sångerska. Hur vet jag det nu? Är det för att vi pratar om det i den här podden? Nej, faktiskt inte alls. Utan det visade sig att Johanna Nordström gömde sig bakom en av karaktärerna i TV4s väldigt populära underhållningsprogram Masked Singer. Där hon visade upp sin fenomenala sångröst bakom en mask. Och det gav henne tryggheten att våga sjunga framför folk, vilket hon tidigare inte har vågat.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Trots att hon är väldigt ung så har hon haft en kometkarriär hittills och är en av de mest populära influencers och personligheter på sociala medier. 2018 så vann hon dessutom årets Instagram och årets humor på Guldtuben och sedan dess så har det bara gått uppåt. Ni kommer att få höra om en väldigt unik ung kvinna som startade en karriär på Twitter för att bli komiker. Ja, jag säger det på det sättet därför att för mig var det en oerhört rolig väg till att bli det hon idag har blivit. Hon jobbade sig igenom Twitter och kom sen till Aftonbladets viralsatsning Likat. Sen jobbade hon på Nyheter 24 som social media manager och under tiden gjorde hon en humorserie i P3. Den ledde till i princip allting som nu har hänt i hennes liv. Och det och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt med Johanna Nordström. Mina vänner, tack snälla för att ni lyssnar. Hoppas ni får en härlig stund tillsammans med mig och ja, poddarnas drottning just nu, Johanna Nordström. Hörrni, nu åker vi. Jag ser ljudvågor.
Låter det? Ja, vad bra.
Det låter. Jag säger helt sonika, hej och välkommen Johanna Nordström till den här podden som heter Talk to me.
Gud vad trevligt.
Du är ju Uber-poddare. Jag tror att du och Edvin Törnblom som har er podd, ursäkta. Jag gissar på att den är åtminstone topp 3 i Sverige, va?
Ja, den är ju...
Vi tävlar. Var inte blygsam nu.
Nej, men vi tävlar ju med Alex och Sigge lite till och från. Men nu är den Sveriges största kommersiella podd.
Alltså. Ah. Jag ger en ensam applåd här. Hur känns det?
Så kul.
Alltså, vad betecknar en kommersiell podd?
Alltså med reklam.
Ja. Inte, förlåt inte mig, inte typ, Sveriges Radio.
Precis,
eller?
Mm. Ja, det går ju inte att slå Sveriges Radio. Det är omöjligt i princip. Nej, det är så kul. Vi trodde aldrig, alltså, vi har ju skämtat om det. Tänk när vi blev större än Alex och Sigge. Alltså, för de har ju alltid varit störst. Liksom. Ja. Och sen helt plötsligt så bara
hände det.
Det är lite läskigt, men det är så kul.
det är en helt annan sorts podd än vad det här kommer vara.
Ja.
Jag vet inte om du, jag vet inte om du har hört det här.
Jo, jag har hört med Bianca.
Ah, okej. Okay. Ja, vad trevligt. Ja, men det är ju liksom lite lugnare tempo.
Precis.
Och mycket mer en intervju.
Ja.
Ni har ju en konversation,
ja,
om man säger så.
Ja.
Och pratar...
Har du lyssnat på den?
Ja, och pratar...
Ja, alltså,
högt och lågt om vad som helst, ja. Och ganska snabbt roligt, ja, klippt och, ja. Hur ofta spelar ni in?
En gång i veckan.
Hur skulle du beskriva anledningen till varför du tror att ni är Sveriges största kommersiella podd?
Jag tror att vi är väldigt filterlösa,
ja.
Att vi öppnar upp oss ganska mycket om så, att det blir så här. Om vi kan prata om så här panikångest, eller vi kan prata om att, så här, att man hatar sig själv eller så här, men vi gör det på ett ganska lättsamt sätt. Jag tror att det är skönt för folk att höra på det sättet istället för att man går så här djupgående in i saker. Att vi kan skämta jättemycket om oss själva, och om saker och om så här situationer och andra personer och sådär. Så när vi är ganska grova. Så jag tror att det är det, och att folk tycker att det är kul, att folk fattar att vi är ironiska. Och skämta liksom om allt.
Men ni började precis som jag var med ingenting. Alltså, mm. Ni hade ingen aning om att det skulle bli så här stort.
Nej.
Hur länge har ni hållit på?
Förra veckan var det ett år.
Alltså på ett år har ni gått in och slagit de som har hållit på i 9 år.
Ja, det är helt sjukt faktiskt.
Det är också, tror jag, så att om man till exempel tittar på just det här året.
Mm.
Där vi inte ens har fått träffas.
Nej.
Så har det nog varit en oerhört frisk fläkt för många, kan jag gissa. Så att om det är några ursäkta lyssnare som aldrig har lyssnat på den här podden och är här och lyssnar för att höra på dig, så säger jag hej och välkomna till alla er.
Ja.
Jag gissar att ni kanske drar ner åldern lite. Men det är bara, en instinkt. Ja, vem vet. Du har många olika epitet, men vad skulle du själv säga att du är? Komiker, eller är du influencer, eller är du poddare, eller är du ståuppare? Eller?
Jag skulle ju säga komiker, för det kan bädda in så himla mycket. Alltså, allt jag gör har ju någonting med humor att göra i princip. Och i grund och botten så jobbar jag ju mest med stand-up. Så att... Då är det så mycket lättare att säga att jag är komiker. Sen gör jag ju så mycket annat också liksom, nu.
Men... nu. Just nu är det ju faktiskt också skådespelare och aktuell i en tv-serie som heter Trevlig helg.
Ja.
Som du gör tillsammans med Hampus Näsvold på SVT.
Ja.
Där ni också har skrivit manus och skådespelare. Och spelar jättemycket olika karaktärer.
Ja. Ja.
Det ska vi prata vidare om. Ja. Vad som har varit roligast med det. Ja. Men jag brukar börja lite så här från början.
Ja.
Du föddes 1995.
Ja.
Det betyder att du är lite yngre än vad jag är. I Västerås.
Ja.
Vad heter dina föräldrar och vad jobbar de med?
De heter Anders och Annette. Min mamma jobbar inom vården. Och min pappa jobbar på bank.
Ja. Vad för egenskaper har du fått från dina föräldrar? Bra eller dåliga, som du så här väldigt tydligt känner? Ja, det här är väldigt mycket min mamma eller min pappa.
Min pappa har ju fått humorn ifrån. För han är ju, han är den roligaste personen jag vet.
Den roligaste bankmannen i Sverige.
Nej, men alltså, han är så rolig att det är helt sjukt. Jag har ju en dröm om att när han sen har gått i pension, att få göra någon slags typ av show med honom. Eller liksom någon slags...
Åh, vad roligt.
Ja, det hade varit så, så kul. Och jag försökte slänga in honom. Jag gjorde en julshow 2019 på Skalateatern. Och då varje kväll, vi hade, jag tror det var 3 eller 4 kvällar. Så varje kväll så testade en vän till mig stand-up första gången. Som aldrig har gjort det. Som inte ens är liksom, ja, men har velat gjort det.
Nej,
liksom.
Men du skojar. Nej, det är min dröm.
Är det sant?
Ja, ja. Åh gud, vilken rolig idé. Jag dör, vad kul.
Nej, men och då så ville jag jättegärna att min pappa skulle göra det.
Ja.
Men han vägrade faktiskt. Alltså, han sitter alltid och säger så här. Ja, det här skämtet kan du dra. Så här. Jag bara, varför gör inte du? Alltså, kan du inte liksom göra det här? Men nu är han så att han ska vara professionell och han ska vara så där. Så att jag tror inte han vågar, men... Sen hoppas jag att jag får göra det med honom. Eller någon sån här tv-serie eller ett program. Alltså vad som helst. Jag tycker bara att han...
Du vill dra in din pappa i showbiz.
Ja, ja. Alltså jag tycker att han är så jävla rolig. Och så här... Sättet han hanterar människor på. Sättet han är liksom som person. Han är så jordnära. Han är så liksom inbjudande och fin mot alla människor han träffar. Men alltså han är helt otrolig. Alltså en jättestor förebild för mig. Rent så här karriärsmässigt och... Bara att vara som person liksom.
Vilken underbar kärleksförklaring till din pappa. Han kommer ju vara helt knäckt efter det här.
Ja, kanske.
Vad fint.
Ja, han är otrolig. Och mamma, hon är också, alltså, mamma är också asrolig. Men hon, henne har jag fått med det här stå på scen ifrån. Hon höll på med musik när hon var yngre. Och körade mycket och sjung mycket och sådär. Så hon har alltid stått mycket på scen. Och hon är super så här, envis, målinriktad och sådär. Så det har jag fått mycket från henne i. Att man har pondus, man visar vem man är. Man gör sin grej. Man tar plats. De är verkligen liksom... har så mycket bra egenskaper som jag har fått från dem.
Vad är den sämsta egenskapen du har fått?
Den sämsta,
om vi nu ska bara dra ner dem lite.
Ja, den sämsta från mamma är att jag är en pengaspenderare. Att jag är liksom...
Vilken tur att ni har Sveriges mest framgångsrika
bortskötta. Nej, men jag älskar ju att shoppa och handla saker. Alltså det har jag fått från henne. En liksom slösar Maja. Mm. Verkligen. Och från pappa är det nog att man kan gå från 0 till 100. Att man kan bli
temperament.
Såhär, och så är man kanske lite långsint och sådär. Det har jag fått från honom.
Ja, ändå färgstarka kvaliteter. Ja, de verkar ju helt ljuvliga, dina föräldrar. De längtar man ju lite efter att träffa. Bor de kvar i Västerås?
Ja, det gör de.
Det är ju inte särskilt långt att åka. Nej. Åker du ofta?
Nej. Men jag har inte tid. Alltså, jag har inte haft, alltså, det är jättesynd för att så här, min syster bor ju också kvar. Och hon har barn, så att jag är moster. Och nu ska de få ett till barn. Så att, jag vill ju vara hemma mycket mer. Men det här året så har det varit så här, alla så här, jobbmöjligheter som man har fått har varit så här, jag måste ta dem i det här liksom, corona och sådär. Så att jag har inte hunnit så mycket. Och sen när jag väl är ledig så vill jag ju väldigt gärna hänga med mina vänner och sådär.
Och vara ledig kanske.
Ja.
Men jag ger inte dig dåligt samvete eller någonting. Du har all rätt att få bo i den staden du bor i.
Tack.
Jag sitter just nu när vi sitter och pratar i den absolut sista delen av min graviditet. Och det finns ju ingenting som man längtar efter så mycket som att allting ska gå bra. Men då har man också resten av ens liv att vara orolig för ens barn och hur vidare de ska överleva överhuvudtaget. Jag vet att du föddes ett år efter dina föräldrar förlorade ett barn. Mm. Din äldre bror då hade det varit. Det är en av de här sakerna i livet som jag liksom aldrig riktigt har kunnat förstå hur man kommer över och vågar skaffa barn igen. Om du orkar och vill, hur påverkade det i hela er familj och hela din uppväxt att just det här traumatiska hände och att det hände precis innan du då kom till jorden?
Alltså, jag tror att för dem såklart så har ju det här varit en sån himla tragisk upplevelse. Och det har varit någonting som de har varit med om, som jag inte har varit med om. Så det är så svårt att sätta sig in i det. För att så här, man vet att oj, ni har haft en person som har varit en del av familjen som ni har levt med. Och som ni vet hur han var. Och jag har ju fått förklarat för mig. Och så här, vi har ju en bild av honom, men... Jag minns att jag skrev en dikt om det här i skolan. Att man saknar någon som man aldrig har träffat.
Det måste vara helt surrealistiskt.
Ja, men att jag känner ju att det är någon som saknas. Alltså, jag känner ju att han saknas i mitt liv. Och jag känner ju att han är en del av mitt liv. Men det är ju så svårt att så här, på något sätt rättfärdiga det för att jag inte har träffat honom. Och det är så svårt att förklara det så här för folk och så här, också för sig själv. Att man inte så här vet... riktigt hur man ska
förhålla sig.
Ja, men precis, och tolka de känslorna och sådär. Men sen har jag haft en så himla bra uppväxt. Alltså, de har varit, både jag och min syster, vi har fått så mycket kärlek och värme och har absolut ingenting att klaga på där. Sen är det klart att det har påverkat dem jättemycket. Och det är saker som har gjort att de kanske har reagerat på vissa saker som kanske inte andra familjer. Alltså, så att det är ganska svårt att se.
Hur gick han bort? Var han sjuk eller var det en olycka?
Det var en olycka.
Ja, så att, har du upplevt att det har funnits en rädsla för att någonting ska hända dig när du var liten?
Nej, jag tror inte jag kanske direkt. Utan jag tror alltså, absolut att mina föräldrar har känt att de vill vara överbeskyddande och skydda mig och min syster och varit oroliga. Jag själv, alltså, jag minns ju inte riktigt hur... jag fick reda på det. Alltså det är som att jag alltid har vetat det på något sätt. Att så här, jag minns inte vilket tillfälle det var där de berättade det för mig. Det är bara att så här, jag vet att jag alltid har vetat det på något sätt.
Vad gav det dig för relation till döden? För att det är någonting som är ganska svårt att prata med ens egna barn om.
Ja.
Jag hade kanske upp till högstadiet där jag i princip hade samma dröm hela tiden att hela min familj skulle gå bort i en bilolycka. Alla skulle vara i bilen utom jag och att jag skulle vara helt ensam. Och jag hade den här drömmen återkommande i jättemånga år. Någon slags dödsskräck då. det är någonting som är ganska svårt. Det är fint att förklara för barn, men det är något som är ganska svårt att förklara för barn. Mm. Vad hade du för relation till döden under din uppväxt på grund av att du fick höra om den så tidigt?
Nej, men jag har ju alltid, och det har jag fortfarande, jag har perioder där jag är alltså livrädd att de ska dö. Mm. Alltså att jag har ingen rädsla av att jag själv ska dö. Alltså jag kan ha drömmar, att jag drömmer, jag hade en period för typ ett år sedan där jag drömde varje natt att mina föräldrar dog. Och jag vaknar gråtande och så bara så här, vad är det som har hänt? Och jag behövde bara skicka ett sms och bara, hallå, hej. Och han sa, hej, det är ingen fara. Alltså, vet så. Mm. För jag tror att jag är så himla rädd för att bli lämnad, alltså kvar. Mm. Kanske om du också känner så här, man är så rädd för att bli lämnad ensam. För att man, de är sån trygghet att så här, vad som är, om det är så här en jobbgrej eller om det är någon relationsgrej eller vad som helst, så ringer jag ju alltid typ min pappa. Och han är som en liksom domare för mig, som är så här, han sätter liksom klubban och så här, om han säger ja, kör, då gör jag det. Men om han skulle vara så här, du kanske inte ska, du kanske ska tänka, då blir jag så här, okej, nej, men det kanske är bra, då ska jag inte göra det. Alltså, det är som att jag är
så... Hur många av dina tatueringar rådfrågade du din pappa om innan du gjorde?
Inga. Det hatar han. Alltså det tycker de är fruktansvärt. Nu har de ju fått acceptera att jag har det. Men det var, i början så var det verkligen inte att de gillade det. De var så här, varför håller du på? Nej, usch. Sen kom jag alltid hem och så visade det. Så, ja, men den var ganska fin. Alltså. Så nu har de vant sig.
Hur många har du?
15 tror jag.
15. När gjorde du den första?
När jag var 18.
Och vad föreställde den?
Det är den här. Det står min storebror och min syster har den som står min lillebror. Så vi har det på samma
den
samma
kan
arm.
De ju ändå inte.
Nej,
ha.
Den var de inte. Den var de så jättefint.
Vilken har de varit mest skeptisk till?
Det var nog ankare tror jag. Det var de så här, varför i helvete har du gjort ett ankare?
Jag du och Carl Alfred.
Nej, men han sa alltid det, att hans farfar eller morfar hade jättemycket tatueringar, men han var ju liksom ute på havet och var liksom sjöman och du vet, så han bara, det är ju bara såna personer som har det. Och jag bara, men snälla, nu är det liksom 20 liksom 21, nu får vi liksom släppa det.
Verkligen.
Ja.
Jag tycker det är ljuvligt att du har hittat en massa saker. Jag har aldrig riktigt hittat någonting som jag skulle kunna leva med.
Nej.
Att ha på min kropp förrän jag fick barn typ och tänkte att ja, men mina barns namn, och sen har jag ändå känt
Ja, nej.
Vem vet?
Ja.
Vem var du i skolan?
Jag hatade ju skolan. Alltså jag gillade inte alls skolan. Jag var inte alls duktig i skolan. Alltså jag kunde inte koncentrera mig. Jag tyckte det var jättesvårt att lära sig och sådär. Sen var jag alltid den som pratade högt och den som fick alltid skäll av lärarna på utvecklingssamtalen att så här, du pratar för mycket, du måste koncentrera dig. Och så här, jo, men jag är sån person. Men hade alltid jättemycket vänner. Jag var aldrig liksom den populära tjejen eller var liksom den som folk alltid ville hänga med sig, utan jag var bara så en vanlig tjej tror jag, men med superdåligt självförtroende, superdålig självkänsla, som blev så lite retad och försökte finna mig i det, och då försökte jag bli den roliga personen som folk skrattade med och inte åt istället.
Varför hade du superdålig självkänsla och superdåligt självförtroende?
Dels för att jag tyckte att jag var dålig i skolan, att jag inte lärde mig, att jag inte kunde och sådär. Men sen också för att så här, många sa retade en för att man var tjock och för hur man såg ut, och att det liksom var det värsta man kunde vara. Istället för att, för mig så är det värsta man kan vara att vara elak mot någon. Men för barn i skolan är det värsta att man är ful eller att man är tjock eller att man inte tillhör den normen som man liksom ska göra. Så att jag tror att det var där det grundade sig, att jag var så här, nej men gud, vad ska jag göra då för att folk ska liksom tycka om mig eller acceptera mig? Då får jag bli den roliga tjejen istället för att bli den snygga tjejen som man egentligen ville vara. Så att nu får jag bli den roliga tjejen istället.
Men den snygga tjejen har aldrig lika många kompisar som den roliga tjejen.
Nej, verkligen. Men sen är jag så här, har alltid haft jättelätt för att få vänner. Alltså alltid. Och får liksom nya vänner ganska ofta och klickar med personer och sådär.
Var det ingenting som intresserade dig i skolan, eller hade du väldigt svårt att lära dig även om du var intresserad?
Både och.
Okay.
Alltså när jag hade musik eller teater eller i skolan, det älskade jag ju. För det tyckte jag var kul. Jag gillade så här, satt hemma, lärde mig spela gitarr själv och du vet, så här, tyckte det var jättekul. Och så här, men stå på scen och få göra karaktärer och gå in i roller och så här, tyckte jag också var jätteroligt. Men typ så matte, geometri, geografi, alltså du vet, så här, jag bara kunde, det var någonting att jag bara, historia, jag satt och läste samma mening flera gånger och bara så här, nej, det går liksom inte in, jag fattar inte. Så då sket jag i det och då låtsades jag istället vara lite den här coola tjejen som sket i skolan. Att man, så här, man vågade inte säga, jag förstår inte, jag fattar inte. För att man var så rädd för att folk skulle tycka att man var dum.
Så att då... Är det här din efterkonstruktion? Eller skulle, om jag skulle fråga dina lärare, skulle de säga att du inte var bra i skolan?
Jag tror att de hade sagt att jag sket i det också. Ja. Jag tror att de hade sagt så här, nej men hon pratade bara eller ville inte plugga eller bara så här, hon fick godkänt på grejer eller liksom, men det var liksom det att hon var social och pratade. De skulle nog inte ha sagt att så här, att jag hade svårt. Nej men jag har alltid känt mig korkad. Alltså jag har alltid känt att så här, att jag
akademikermässigt då,
korkad. Precis. Ja, att jag så här, inte kan saker och du vet så här, om man är på en middag och folk börjar prata om saker som har hänt i historien, att du vet jag kan årtal, jag bara så här, va? Jag bara, när har vi lärt oss det här? Jag har ingen aning. Nu när jag skulle ta körkort för typ 1,5 år sedan och plugga, alltså teorin var ju, det var ju fruktansvärt.
Det var fruktansvärt. Ja.
Alltså jag bara satt och bara, jag bara, åh nej gud, fy fan liksom. Och fick tillbaka den här skolkänslan. Så när jag gick ut gymnasiet, när jag tog studenten, och var bara så här, jag kommer aldrig behöva plugga i hela mitt liv igen. Ja. Fy fan vad skönt.
Jag har haft akademikerkomplex hela mitt liv. Men var det ingen gång under alla de här åren som du funderade på om kan man få hjälp med det här? Att kunna plugga, det är ju, alla har ju inte lika lätt för det. Man måste lära sig på andra sätt. På samma sätt som att vissa lär sig musik av att lyssna och vissa lär sig av att läsa noter. Ja. Det är bara olika...
Ja. Nej, men jag tror att det är bara... Alltså om man lär sig manus...
Precis, tänkte jag fråga. Ja.
Alltså jag kan se ett manus framför mig och sen får jag upp det i huvudet alltså här, och bara ser replikerna framför mig. Så att saker som jag får göra egentligen praktiskt kan jag lära mig jättefort. Exempelvis typ så här, spela gitarr... Jag lärde mig hemma själv på en vecka typ. Och bara satt och kollade YouTube och bara så okej, så här gör jag. Okej, så, nu har jag lärt mig det. Och sen sitter det. Saker som jag får lära mig på det sättet, superlätt. Men får jag en bok, så här, du ska lära dig den här sidan. Det är prov imorgon. Alltså det funkar inte, jag måste prata om det. Jag måste liksom få in det, jag måste så här, tänka. Ja, just det här pratar vi om då. Okej, jag alltså, kopplar det till saker liksom.
Jag är precis likadan. Ja. Så att jag förstår den problematiken.
Ja.
Jag blev lite förvånad över att du var så öppen med det om att bli mobbad. Men hur hanterade du det som barn? Vad skapade det för självbild?
Jag bara accepterade det på något sätt och försökte inte visa att jag brydde mig om att folk sa saker.
Men var tog det vägen någonstans?
Ja men alltså i tankar och saker. Alltså jag kom hem och läste min dagbok som jag skrev när jag gick i liksom sexan, sjuan och bara så här, det var ju bara texter om så här, hur mycket jag hatar mig själv, hur mycket jag behöver gå ner i vikt, jag måste bli smal. Det är den enda vägen till att folk ska tycka om mig eller för att någon ska bli kär i mig. Alltså vet så här, massa sådana saker. Så att det var ju jättemycket sånt som jag höll inom mig. Jag sa det inte till någon, jag pratade inte om det, utan det var bara någonting som jag fick till mig hela tiden liksom. Och nu i efterhand så kan jag bli så här, typ vänner som man hade typ så här, i högstadiet, det var så här, varför sa ingen ifrån? Alltså varför var det ingen av mina så här, bästa kompisar som sa inte sa ifrån? Men det bara, man vågade ju inte för att man själv inte ville bli den som folk hackade på eller den som folk skulle reta liksom. Och då tror jag att jag bara tog den grejen själv och bara säger okej, men då får jag ta på mig det. Jag får liksom vara den. Och sen fanns det ju folk som hade det mycket, mycket sämre än mig och som blev verkligen mobbade eller blev inputtade i skåp eller du vet så. Man, där kan jag också känna så här, att man själv inte vågade säga ifrån heller. Ja. Och det är det som är så jävla trist och det som är så sorgligt med skolan just. Att så här, det är så mycket... människor och så mycket barn som blir utsatta för mobbning och för liksom att bli retade eller liksom bli slagna och så här. Det är ingen som orkar ta tag i det. Det är ingen som orkar liksom, alltså hade min unge mobbat någon i skolan, jag hade ju blivit galen. Alltså jag hade varit så här, vi går dit nu, du ska be om ursäkt framför alla i hela klassen. Alltså det här är inte okej.
Jag hatar det här hos barn, jag tycker det är det värsta som finns. Jag tycker barn är hemskt elaka mot varandra. Men jag grundar alltid det i att jag tror att det finns jättemycket vuxna människor som skulle behöva titta på sina egna beteenden.
Verkligen.
I hur de behandlar människor.
Herregud, verkligen.
För att man lär sig ju inte det där.
Nej.
Från ingenstans.
Nej.
Att säga sånt till någon. Vad drömde du om att bli när du var liten?
Polis.
Alltid. Polis? Ja. Vad roligt.
Jag har alltid velat bli polis. Alltså, jag vill fortfarande bli polis. Nej, men jag har kollat, alltså Beck är ju mina favoritfilmer.
Åh gud, så roligt. Mm.
Så att jag har ju kollat på Beck sen jag var typ 10 år gammal. Och
vad är det som du vill bli när du tänker på polis idag? Och vad vill du bli när du var liten? För det är kanske olika sorters poliser.
Då vill jag ju bli liksom Gunvald. Alltså då vill jag ju bli en polis i rock. Alltså du vet så. Idag hade jag ju velat bli liksom mordutredare. Mm. Sitta med i förhör. Alltså sitta så här, ja men lösa egentligen större brott. Alltså liksom.
Vad är fascinationen med det?
Jag tycker bara att det är så jävla coolt. Att det är liksom, man gör någonting på riktigt på något sätt.
Men jag känner så här, om det är någon polis som lyssnar på det här, även om det inte är lika många som lyssnar på er den här podden som hos dig, då tycker jag att du kanske skulle kunna få åka en dag och praktisera och se om det är ball.
Det är allt jag vill.
Jag känner att det här är en film waiting to happen.
Allt jag vill är att spela polis i en film eller sådär. Var med i Beck.
Det kan inte vara så svårt att ordna.
Nej, men
det får vi lösa.
Jag tycker också det.
Ja. När började polisdrömmarna fejda lite och du förstod att jag kanske får eftersöka en annan karriär?
Jag minns att i gymnasiet så tänkte jag att jag kommer inte ha ett vanligt jobb. Jag kommer inte vara en sån person som sitter på ett kontor.
Vad gick
jobbar.
Du för linje på gymnasiet?
Jag gick sammediekommunikation internationell.
Ah.
Så att det var väldigt så här bred linje. Jag ville inte gå estet för att jag var så här, nej men jag, det är väl kanske bra att ha en annan liksom, utbildning eller så. Så att jag tror att det var gymnasiet som jag tänkte så här, gud vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag liksom ska göra, men jag tycker att det är väldigt kul att hålla på med teater och musikal och stå på scen, och jag tycker att det är väldigt kul att få folk att skratta och så där. Det var väl någonstans där, men jag visste inte hur jag skulle gå tillväga liksom.
Nej. Du vågade inte riktigt köra på den grejen.
Nej.
Fullt ut.
Alltså, när jag tänkte då så här, på stora komiker, tänkte jag på Johan Glans, David Batra, Mia Skäringer. Alltså, du vet, så här, alla de liksom, stora som man bara så här, hur ska jag komma dit? Alltså, hur ska det gå? Liksom?
Vem är den kändaste personen från Västerås?
Nu måste det nog vara Victor Nilsson Lindelöf. Han är fotbollsspelare, spelar Manchester United.
Mm. Inga komiker.
Nej.
Nej, inte komikernas mecka komma
det är
från
inte.
Västerås.
Nej. Inte.
Tänkte du, jag ska faktiskt bli det.
Jag
kan bli någon som kommer från Västerås och sätter Västerås på kartan.
Ja, men kanske. Jag tror att det jag har känt, tror jag, med hela den här grejen är att så här, man har lyckats och sådär, är typ lite fuck you till folk som...
Alltså du har liksom... ju världens konstigaste genombrott.
Är det?
Ja, alltså YouTube är ju extremt vanligt nu för tiden, men Twitter?
Ja, nej.
När började du twittra?
Typ 2013, typ. I ettan på gymnasiet så började jag lite, precis innan det. Men det var under gymnasiet, som, alltså i tvåan på gymnasiet som det började växa och bli ett stort konto, liksom.
Hur stort var Twitter när du var tonåring?
Inte alls så stort.
Kommer du ens ihåg hur du hörde talas om Twitter?
Jag var ett fan av Jedward, vet du vilka det är, de här tvillingarna?
Som kom från Dublin, va?
Ja, Irland.
Ja, precis, Irland, ja. Och som gästade Melodifestivalen och som var med i Eurovision, ju.
Ja. Mm. De skulle spela på Sommarkrysset på Gröna Lund. Så vi åkte dit och var jättetaggade och skulle få se dem äntligen live. Åkte dit, såg dem live och du vet, så här, letade efter dem i hela Stockholm sen. Vi hittade deras hotell och det var liksom värsta i Humlegården, så var det liksom någon slags meetup och vi träffade dem. Fick springa till tåget för vi skulle tillbaka. Och då på vägen hem så startade jag Twitter för att jag skulle försöka få kontakt med dem.
Jag orkar inte, vara roligt.
Så att jag började twittra på engelska.
För de hade ett Twitterkonto?
Ja. Så att jag försökte, du vet så här...
Du började skriva saker till dem?
Ja, och det gick ju inte. Och sen då så började jag istället twittra massa skämt, typ. Jag började twittra saker som jag tänkte på, eller så här... Jag började live-twittra skämt om Mello och Paradise Hotel och gjorde memes och så där. Och då började folk följa mig. Och så
men
där.
Var det alltid med en humoristisk underton?
Det var alltid att jag ville vara rolig. Mm. Det var det som var grejen. Så det var alltid med humoristisk ton och liksom glimten i ögat, alltid. Jag hade fått typ så 10 000 följare. Och mina föräldrar och min syrra visste ju inte att jag höll på med det här. Så att då var det en dag, min syrras kille, han spelar fotboll, så var det någon kille i hans lag som bara, du, din tjejs syrra håller ju på med Twitter. Och han bara, nej, det gör hon nog inte. Typ så här. Bara, jo, alltså hon har asmycket följare. Alltså, för då hade folk tagit reda på att det var jag. Och sen då så kom min syra hem och frågade, hon bara, har du Twitter? Och jag bara, va? Du vet, hon bara, jo men du... Eller
du ville verkligen vara anonym.
Ja, jag tror det. Liksom jag ville liksom inte berätta. Jag vet inte vad det var. Men jag tyckte väl att det var lite läskigt med att det var så många som följde typ. Och att jag var så här,
men hur får man 10 000 följare?
Jag tror att då så började det bli så ganska stort i liksom så här, Sverige på något sätt.
Alltså retweetades större... du av folk som du twittrade om?
Ja, dels det, men också av liksom random personer. Liksom. Ja. Så att de blev, tweetsen blev ganska retweetade och så här, fick en stor spridning. Ja. Så det var egentligen så. Då berättade jag då för mig.
För folk som inte kan någonting om Twitter så betyder det alltså det att man läser någonting man tycker är kul och så postar man det igen. Man liksom...
Så att det sprids till fler personer.
Så att det sprids till fler personer, och om man då läser någonting roligt från någon som man inte följer så kan man då gå in och följa den personen.
Ja, precis. Så då, de minns att då berättade jag det för min familj och de sa, men gud, va? Varför är det så här mycket folk som följer det? Jag sa, ja, nej men gud, jag vet inte. Och jag
älskar det här, det är lite bara, som en sketch. Nej, ja. Jag måste berätta något. Jag är jättestor på Twitter.
Ja, men och de visste inte vad det var. Bara, jaha. Men sen när jag fick 10 000 följare så då bara small det. Och till slut, jag tror att när jag gick ut gymnasiet så hade jag väl kanske 40 eller 50 000 som följde det här kontot. Då började jag jobba på Postnord. Jag jobbade i kundtjänsten på Postnord. Då började twittra om folk som ringde in. Och jag tänkte, jag är anonym så det är ingen fara.
Oh, herregud.
Och min chef hittade då det här kontot.
Folk älskade ju att klaga på Postnord.
Ja, ja, herregud. Och då skrev jag om så här, nu har Karina ringt in och det har försvunnit ett brev som hon vill att jag ska leta efter. Var lätt. Alltså du vet så här, det var verkligen så. Ska jag åka ner och alltså, leta i hela Sverige? Alltså, så att...
Vad lätt. Ja. Tack Karina.
Mamma sa, det går inte att spåra det här. Du är dum i huvudet liksom. Blev inkallad på möte av min chef som sa, det här är inte okej.
Nej.
Och då var jag så här, jag tyckte ändå att det var skitjobb på Postnord. Det är det värsta jobbet jag har haft i hela mitt liv. Då gick jag hem och sen så typ dagen efter så kom jag in och sa, jag säger upp mig, jag vill inte jobba kvar här.
Tack Postnord för att ni sponsrar den här podden.
Ja, det var väldigt, väldigt kul. Nej, men och så då så hörde Aftonbladet av sig till mig. Och de hade en viral sajt som hette Likat. Du vet, listor, typ 10 saker som du gör när du har kommit ut i duschen.
Ah, alltså, okay, det kan vara liksom, ah.
Och så sa de, vi tycker att du är jätterolig. Kan inte du försöka bygga våra sociala medier? Så då tog vi ett möte och berättade, ja men jag bor i Västerås. De bara, jaha men gud, vad har du gjort liksom? De trodde att det var en kille typ. Och alla trodde att det var en kille som var bakom kontot.
För att tjejer
kan inte vara kul, typ. Jag skulle få en vecka på mig att bygga deras sociala medier. Och började göra liksom memes och sådär till deras konton. Och det gick 2 dagar och de ringde och sa, du får jobbet. Började jobba där, började bygga deras sociala medier.
Flyttade du till Stockholm då eller pendlade du?
Jag pendlade typ en månad och sen så flyttade jag hit.
Mm. Och då var du 19-20?
Ja, jag var 19.
Mm. Var det bara ett jobb eller var det så här, det här kan bygga något? För att i min värld är ju som jag sa, det här är ju en jätte... spännande och helt udda väg mot att bli polis. Men vad hade du liksom för drömmar då när du kom till Stockholm?
Jag ville jobba med humor. Jag visste att jag inte kan göra det i Västerås.
Okay.
Så att anledningen till varför jag tog de här jobben var för att jag måste vara i Stockholm för att kunna bygga kontakter och kunna liksom, bli någon som folk vet vem jag är.
Typ. Kände du någon när du kom hit?
Nej, ingen. Så jag flyttade hit helt själv och så här.
Vilka var de första människorna du började hänga med? Folk på Aftonbladet?
Ja, men lite. Sen blev jag jättebra vän med William Spets och Hampus Nessvold. Det var då vi började träffas.
Hur då?
Jag och William följde honom på Twitter. Och sen så när jag flyttade till Stockholm så var vi så här, men gud, nu måste vi ses. För då hade han också precis flyttat hit. Och det var egentligen så. Då började vi hänga med varandra. Och blev liksom jättebra vänner. Så att det var liksom min första kompis i Stockholm.
Det är en ganska bra kompis.
Verkligen. Och jag har ju sett honom, såg honom på YouTube hela min uppväxt. Tyckte han var så rolig. Och så, jag fick ju följa med på så himla roliga grejer. Allt från så här mello efterfester till att träffa liksom jätteroliga personer. Alltså så kul verkligen.
Och om någon frågade dig vad du jobbade med då, vad sa du att du jobbade med?
Då sa jag att jag jobbade på Aftonbladet och jobbade med deras sociala medier typ. Okej, men jag måste göra någonting på sidan av också. Och då hade jag en podd med en kompis från Västerås som var liksom jättekonstig egentligen. Jag vet inte riktigt vad vi höll på med, men då så var det en kille som hette Rille Nerbe som jobbade på P3 Sveriges Radio som fick syn på den här podden för att jag spred den på min Twitter. Och då sa han, vill inte ni göra humor i P3? min vän kunde inte göra det, så då ringde jag Torbjörn av Roskorup på Läkat. Och sa, hej, jag ska göra Humor i P3, vill du göra det med mig? Och han tyckte att det var jättekul och var så här, ja gud, självklart. Så samtidigt som jag jobbade på Nyhets 24 så gjorde jag också P3.
Vad gjorde du på Nyhets 24?
Då var jag sociala mediestrateg. Jag pluggade algoritmer, hur får man liksom posts på Facebook att växa? Hur ser det ut på Twitter, hur ser det ut på Instagram? Hur ska jag göra för att nå ut till en stor målgrupp? Hur ska jag rikta mina artiklar och så vidare?
Kan du ge lite tips på det? Beskriv vad det var du lärde dig.
Ja, men då var det ju jättemycket att rörligt material var det som gick hem och det som liksom plockades upp av Facebook i princip. Så vi började göra jättemycket videos, då gjorde jag exempelvis sådana liksom memes-videos där. När jag jobbade på Likeat så gjorde jag någonting som heter GV reagerar. Där det var en Facebook-sida där jag gjorde memes av saker Leif G.W. Persson sa i Veckans brott i princip. Så han kunde sitta och säga någonting i Veckans brott om att så här, vi måste ta fast den jäveln, han är farlig. Och då kunde jag skriva så här, när en kompis blir dumpad av sin kille. Och den här sidan växte jättemycket och blev jättestor. Så att jag hade liksom det tänket i att så här kunna liksom bygga olika Facebook-sidor. För det var ganska stort då med Facebook-sidor. Många företag och många mediebolag köpte Facebook-sidor som blev stora för att de ville sprida sina artiklar. Liksom.
Är du helt självlärd inom det här? Eller förklarade folk det här med sociala medier för dig?
Nej, det här är ju en sån typisk grej som jag pratade om innan som jag kan snöa in mig på. Så jag satt ju och läste artiklar dagligen på olika stora internationella sajter. Jag kollade seminarium, föreläsningar, hur man får sina posts att bli virala. Jag såg att folk som håller på med Instagram, typ sketcher och sådär, en minuters liksom. Och då var jag såhär, jag kommer behöva göra en sketch om dagen för att jag ska få spridning. Och så där använde jag allt som jag har lärt mig från att ha jobbat på de här mediebolagen, använde jag till min fördel i princip. Så jag började göra sketcher och då så hörde Bonnier tidskrifter av sig till mig. Och såg och hade sett att jag jobbat mycket med videos, kunde mycket sociala medier och vet hur man klippte och sådär.
Du har inte sökt till någon av de här ställena, by the way.
Nej.
De har hittat dig.
Ja.
Du har skapat en massa content på olika plattformar och ja, folk har hittat det för att det har blivit succé.
Ja. Så vi gjorde redaktionella, kommersiella videos till alla olika tidningar. Så jag klippte och producerade och sådär. Då visste jag, då hade Torbjörn börjat jobba där på Bonnier. Så var det en dag där jag och Torbjörn bara såhär, gud, kan inte vi spela in en sketch efter jobbet? För vi tyckte att det var så jävla kul. Och gjorde det och märkte såhär, gud, det här, folk tycker att det är roligt. Och då sa Veckorevyn, ni får göra sketcher om ni lägger ut dem på våra kanaler också. Så då började vi göra sketcher för Veckorevyn.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På vilket sätt, gud, jag känner mig gammal när jag frågar såna frågor, men hur livnärde du dig? Fick du månadslön från de här bolagen?
Ja. Jag tror att de såg ju att det var unga, roliga personer som ville göra innehåll för deras sociala medier. Och det var en win-win för oss, för då fick vi innehåll till våra kanaler och vi la ut dem på deras kanaler. Så att det blev liksom en
Men
bra
det var deras
deal.
Kanaler som betalade hyran? Liksom.
Ja, ja, precis. Och samtidigt här då så hade jag testat stand-up kanske 2 gånger eller något sånt där.
Men kommer du ihåg första gången du gjorde det?
Ja, det finns 2 olika första gånger kan man säga. Första gången så, det var jag och William Spets faktiskt som testade stand-up för unga allergiker, hette organisationen. De skulle ha en kick-off eller de skulle liksom ha någon slags konferens och frågade om William ville komma dit och köra stand-up. Och han hade aldrig kört stand-up, han visste inte vad det var. De sa, kan du köra 40 minuter? Han bara, nej, det kan jag inte göra. Men vi visste inte heller vad det var. Så han bara, jag har en kompis också som är jätterolig som skulle kunna köra 20 om jag kör 20.
Så alltså jag... 20 minuter stand-up är ett par månader av att skriva 20 minuter stand-up.
Verkligen. Men, och jag var så här, har alltid varit jävligt orädd av mig. Mm. Och var så här, ja, herregud, såklart. Och vi hade fått höra då att det var en konferens att folk var mellan 18 till 35 år gamla. Jag har skrivit 20 minuter stand-up om hur mycket jag hatar allergiker i princip. Kommer dit och ut på det här liksom landet, var ju hur nervös som helst. Och möts i dörren av att jag ser det är 30 par skor i storlek 10. Och jag bara, vad är det som händer? Kollar upp, det springer barn mot oss som känner igen William, som älskar William. Ska vi köra stand-up för de här barnen? Då dör jag. Vilket vi skulle. Så vi går in i vårt rum och jag så här sitter och jag bara, jag måste stryka allt. Men samtidigt så var jag så här, jag kan inte det för att jag har inte 20 minuter då. Det är liksom det jag är här för. Så jag säger så här, jag kommer köra först. Jag måste bli av med det här. Det här är liksom det värsta.
Hur började du? Vad var ditt första skämt?
Jag började prata om typ jordnötsallergiker, hur mycket de förstör vårt samhälle.
Jordnötsallergiker?
Ja. Och det var ju så många barn som var jordnötsallergiker. Det var ett barn som började gråta. Och du vet så här, ganska grova skämt att jag kunde vara så. Jag skämtade om att varför jag är så tjock är för att jag är allergisk mot kuk. Och jag har sugit så mycket kuk. Det där, så varje gång jag suger kuk så liksom sväljer jag upp typ. Och du vet, jag kunde säga typ så här, ja men ni vet när man suger kuk. Och alla barn... Det är helt tyst.
Och alla alltså bara, hur gamla barn pratar vi?
Alltså 10 år gamla.
Nej men jag orkar inte. Sa du det framför barnen?
Ja.
Ja. Jag dör. Men alltså, William måste ha gått under jorden och skratt.
Ja, alltså han, men han var ju så nervös. Så han
men kunde var det inte en massa vuxna också som kände så här, vad är det som händer?
3 vuxna. De stod ju och skrattade, för det var ju de som ville ha stand-upen.
Förlåt mig, unga allergiker. Ni som bokar 40 minuter stand-up för 10-åringar. Vad är tanken där, undrar man?
Jag vet faktiskt inte. Och jag förstår inte det än idag. Men så jag körde en kvart och sen var så här, nu måste jag gå av. För att jag kan inte...
Skrattade de åt något?
Ja, no, knappt alltså. Det här var också typ i ett vardagsrum. Det var ingen scen, det var ingen mick. Alltså det var helt upplyst. Alltså det var ju världens sämsta förutsättningar.
Men hur klarade du det när barn började gråta?
Jag tror att jag bara så här, nu, jag får bara köra. Jag får bara köra. Och sen sov vi över där i samma korridor som de här barnen. Så att vi vaknar på morgonen och ska gå upp och äta frukost. Jag bara mår asdåligt. Så det var liksom min första senaste upplevelse.
Ja, men jag som är nörd undrar ju då så här, hur mycket stand-up har du sett innan det här? Vad hade du för stand-up favoriter? Förstod du att det var svårt?
Johan Glans kollade jag ju på konstant. Mm. Alltså Nor eller Fai kollade jag på. Alltså jag kollade på alla deras liksom specials, alla deras stand-up föreställningar. Jag gick på liksom Mia Skäringers shower. Kollade på Hipp Hipp, Kvarteret Skatan. Mm. Parlamentet har jag också kollat på sen jag var 10 och kollat liksom hela tiden. Grotesco, alltså allt.
Vad skulle du säga att du hade för sorts stand-up? Vad skrev du för sorts skämt i början?
Då var jag ganska...
just kuksugarskämtet.
Det är ganska rått och ganska så grova skämt på de mindre stand-up-klubbarna liksom i Sverige. Så att det var egentligen så jag skrev... Ja, men skämtade mycket om hur jag såg ut och mycket om...
Vad kommer modet ifrån?
Jag vet faktiskt inte. Jag har bara alltid älskat att få folk att skratta. Det har blivit som min liksom grej, att så här, det är där jag får bekräftelse. Jag tror att det egentligen var därifrån det kom, att jag måste göra det här för att det är det som jag mår bra av.
Så för det är en utav usparna med stand-up, att man använder sig själv ju. Och vad man kommer ifrån eller hur man ser ut eller så här.
Men det är ganska lätt grej alltså,
absolut, det är det, men det handlar ju också om att man måste vara hyfsat bekväm med det. Därför att om någon annan sen skämtar om det, så kan man ju inte riktigt säga någonting.
Nej, men jag tror att jag, för att jag alltid har skämtat om mig själv, så det var ganska naturligt för mig att göra det. Och att det var så här, det är så lätt väg in i början av stand-up. Så det var så det började egentligen. Men sen då, när jag hade byggt min Instagram och jag märkte att nu börjar folk höra av sig och sådär. Så jag...
Hör av sig på vilket sätt?
Ja, men typ i jobbförfrågan. Alltså, kan du göra samarbete? Ah. Alltså sådana saker. Så min agentur då, Roa, som är komiker...
De är agenter för komiker och de är också komiker, de som startade agenturen.
Precis. Så jag var där 3 gånger och försökte tjata mig in i att de skulle ta in mig. och var så här, ni måste ta in mig, jag måste jobba med humor, ni måste hjälpa mig. Och de var så här, men du måste ha mer scentid, du måste köra stand-up. Och jag sa, ja absolut, jag ska det, men ni måste ta in mig, jag måste, måste, måste. Sen då så fick jag massa gig sommaren 2018. För då hade jag liksom, då var det någon stand-up-klubbägare som så här, hade sett mig på Instagram och sa, ska inte du testa stand-up? Jag sa, jo, absolut. De ville ha publik och pengar. Mm. Och de visste att jag skulle kunna ge dem det. Men det tänkte inte jag på då. Så att jag kom dit och drog asmycket folk. För att folk från Instagram kom och kollade.
Och hur många Instagram-följare hade du i det här laget?
40 000 kanske, något sånt där. Och sen då, när jag hade kört de här timmarna, då hörde David Sundin av sig till mig. För de skulle ut på en turné hösten 2018. Och han frågade, vill du följa med? Och han bara, jag har aldrig sett dig köra, men du drar mycket folk typ och du känns rolig liksom. Då sa jag upp mig från Bonnier och sa, nu kommer jag satsa helhjärtat på det här. Och kom till Rå igen och sa, nu har jag gjort de här scentimmarna, jag ska iväg på den här turnén. Och då till slut sa hon, okej, men du får testa vara här. Och där egentligen på den turnén så körde vi ju, det var typ 2 veckor som vi körde och det var gratis också. Så det kom hur mycket folk som helst och då började liksom alla klubbar prata i att så här, shit, hon drar as mycket folk och hon är rolig liksom. Så då började jag typ gigga i princip varje dag.
Vad var det för folk du drog?
Mest unga tjejer som kom och kollade. Vilket är den mest fantastiska publiken. Jag älskar att köra för unga.
Och inte tjejer. Heller den mest vanliga stand-up publiken.
Nej,
ju.
Verkligen inte. Och det var också det som var kul för att de såg att vi får en helt ny publik till stand-up. Vi får en ny publik i så här, de kvällarna som jag kör så kommer en helt annan publik. Än vad som, och det var så här, lite ovanligt såklart för de andra komikerna. Så här, oj shit, det kommer unga tjejer hit. Vad gör vi nu? Typ. Så då så började jag gigga mycket för att jag var så här, om jag ska få respekt i den här branschen så måste jag bli bra. Mm. Jag måste bli en av de bättre liksom. Mm. Vilket innebär att jag måste gigga mycket, 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 mycket. Mm. Vilket resulterade i att när Roa då kom in och jobbade med mig så var, fick jag testa att köpa Roa, jag fick testa att köpa Norra Brunn. Och de såg att så här, hon gör sin läxa, hon skriver nya skämt, hon giggar mycket, hon drar rolig publik, det blir asbra kvällar.
Ge mig dina 2-3 bästa skämt under de här första åren som du vet att du drog ner skrattsalver på.
Oj shit, vad svårt. Jag skämtade mycket om Postnord. Skämtade mycket om att jag jobbade. Jag skämtade om ett vanligt samtal i Postnord-kundtjänsten. Jag skämtade om horoskop mycket, att jag trodde på det. Och sen har jag ett klassiskt sugakuk-skämt som alltid går hem, som jag alltid då avslutade med eller hade med. Och som jag fortfarande kan gå tillbaka till för att det är jävligt kul om jag får säga det själv.
Första gången jag var på Raw för många år sedan när det fortfarande var i en källare på Östgötagatan. Pre-everything. Så var jag där med Steven Simmons och alla som någon gång har träffat Steven Simmons vet att han och jag och nu du har väldigt höga skratt. Och jag har ju ofta en ganska hes röst så det är någon slags hest amerikanskt judiskt skratt tillsammans med Stevens också väldigt högljudda skratt. Och vi lyssnade på en komiker som kom från någonstans i England. Jag vet inte hur många vi var där inne, men vi var inte många.
Nej.
Och jag stod väldigt, väldigt nära. Och han började dra skämt. Och jag älskar grov humor. Mm. Jag har oerhört grov humor. Vilket är därför jag alltid har velat testa stand-up. Men jag skulle hemskt gärna vilja testa det när ingen vet vem jag är.
Nej,
I alla fall, han drog ett skämt och jag skrattar. Han drar ett skämt till, jag skrattar. Och sen i mitten av allt så säger han, where's the girl with the cocksucker laugh? Och då dör jag. Och då, Steven får inte luft. Sen mördade han mig. Sen började han prata om så här, she's got a cocksucker ladder. Och mina killpolare höll på att dö. Och jag gick igenom jorden. Och för mig är det den ultimata humorn. När man till och med kan bli häcklad om man skrattar. För att man tycker att det är roligt.
Ja, precis.
Men det är ett väldigt enkelt sätt att få mig att skratta helt enkelt.
Men det är ju så jävla kul när man får den kontakten med publiken också och kan skämta med publiken. Det tycker jag är när allting bara blir spontant och liksom så här, man ska komma på någonting fort. Liksom. Det
alltså,
jag är roligt.
Att gå från 10-åriga allergiker till att hamna på Norra Brunn måste ju varit väldigt olika reaktioner. Mm. Om ett skämt inte fick lika mycket skratt som du hade tänkt dig, bytte du ut det eller jobbade du på skämtet tills det kom dit du ville?
lite både och. Alltså ibland så kan ju jag bara gå upp och testa en mening eller en spaning som jag har. Och så märker jag såhär, ah, det var lite kul, absolut. Ah, jag kan kanske hitta på någonting på scenen. För det är så jag brukar bygga mina skämt och det är så som jag skriver. Men jag har ju bombat flera gånger. Jag körde raw, när jag hade kört stand-up i typ 4 månader så åkte jag med på Raw Cruise. Det var liksom en kryssningsgrej med typ Silja Line eller vad det var. Där Raw skulle ha liksom sin stand-up-klubb där. Och att åka på ett kryssningsfartyg och köra stand-up som ung tjej.
Det man har gjort det i 4 månader.
Precis. Det var 3 gig och jag bombade alla 3 gig. Och det var väldigt sent på natten. Vi liksom körde, jag tror jag gick upp så här 10-12.
Alltså, och du folk vet, var så fulla.
Folk var så fulla. Det var mycket män i publiken som var sket i mig och inte ville lyssna på mig. Och satt och skrek och bara sa, Janne, köp en öl till mig. Och jag visste inte hur jag skulle liksom agera eller hur jag skulle hantera det. Så det var så svårt. Så att jag hade panik och var så här, fuck, nu kommer jag aldrig få köra på Raw igen för att jag är så jävla dålig. Men Mårten då, Andersson som har Raw, han har alltid liksom tagit in mig och alltid trott på mig och alltid sett att jag kan och är duktig och aldrig liksom vänt ryggen eller vad så här. Nej, för att han ser att så här, jag försöker, jag gör min läxa och jag vill liksom det här. Så att jag fick jättemycket hjälp av honom och han var så här, men för, säg så här eller ta den här energin, och han bara så här, du står så här på scen, försök att stå så här, så som har hjälpt mig så jävla mycket och som har gjort att jag utvecklas och som han har sett och var så här, det här du liksom nu gör du verkligen din grej. Och precis innan jag skulle åka ut med min stand-up show mars förra året så körde jag jättemycket på Raw. Och han var så här, nu har du det. Han bara, nu, du har hittat din ton, du är snabb, liksom, du är svinduktig, det här kommer gå skitbra. Samma sak på Norra Brunn med Peppe och Anna som är helt otroliga och som har liksom också fått mig att köra där hur mycket som helst. Vilket så här, är så jävla stort att få köra Norra Brunn när man inte ens hållit på liksom, i 1 år att jag fick komma dit och köra. Så att jag har lärt mig så jävla mycket av just att så här, man gör dåliga gig, folk skrattar inte och så här. Så
vad tycker du själv är roligt?
Alltså allt, jag älskar.
Tycker du dina egna skämt är kul?
Ja, herregud, det gör jag ju.
Mm. Det är din humor, ja, det förstår jag. Ja. Men det kan ju också vara så att man säger något för man vet att det är det folk kommer skratta åt.
Beroende på vad det är för typ av publik så får man ju kanske anpassa sig lite. Ibland om jag ser det i en äldre publik, då måste jag anpassa referenserna lite. Eller jag måste kanske säga på ett annat sätt. För att annars kommer de inte fatta. De kommer inte fatta vem Joakim Lundell är i princip.
Nej, det Nej. Kommer de inte fatta.
Så att då måste man göra om sina grejer.
Du lärde dig alltså att anpassa dina skämt efter att du drog kukskämten för barnen. Så kände du så här.
Det kanske är dags att,
nästa gång kommer jag kanske
om Lego där
haft
istället.
Alltså lite mer andra.
Ja, verkligen.
Hur anpassar du dig när du har en onykter publik?
Då får man bara spela på det. Att man får nästan göra lite dom och åtlöje. Och kanske dra grövre skämt. Och jag är mycket mer säker nu i att så här, är det ett fyllo som sitter så är så här, du får hålla käften för att jag står här och jobbar, du får gå hem, alltså så. Man försöker visa att så här, nu står jag på scen, jag är här för att jag är bra på mitt jobb, du är på ditt jobb, är säkert jätteduktig, men om jag skulle komma och bröla på din arbetsplats, hur skulle det vara? Alltså, jag tror att folk har överlag ganska lite respekt för komiker och stand-up. För att folk tror att vi bara går dit och är fulla och bara så här, bla 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 bla. Men för oss så är det så här, jag spelar in nästan varenda gig. Och om jag har gjort ett dåligt gig, då åker jag hem. Då gör jag inte någonting efteråt. För att jag är så här, nu har jag varit dålig på mitt jobb. Jag måste hem och analysera vad jag har gjort bra och dåligt. Typ.
Hur fungerar det i början? Får man betalt eller kommer man dit och bara testa material? Och när kliver man över till att kanske få betalt för att göra stand-up?
Början absolut inte bra betalt. Ibland kunde man få någonting, ibland kunde man inte få någonting alls. Och det är så det är. Man måste jobba sig upp i stand-up för att få betalt. Det är som egentligen, tänk en praktikplats typ. Att så här, du är där och praktiserar och försöker lära dig någonting och sen när du väl är duktig på det, då kan du börja få betalt och liksom få en fast anställning eller bara liksom vad det är. Så att man blir inte rik på att köra stand-up. Alltså så här, det är inte det och det är inte därför folk gör det heller. Alltså så här, man gör det för att man har någon slags behov av att få folk att skratta och att man tycker om konstformen så jävla mycket.
Sen så handlar det ju jättemycket om, jag är ett stort stand-up-fan, men det handlar ju jättemycket om att på klubbarna också att testa material som man sen kanske använder i en föreställning eller precis, i ett tv-program eller...
Ja. Ja men verkligen, och den, så här, den showen, för jag har en show som heter Ring polisen då, och den tog ut typ 2 år för mig att skriva ihop allting. Så att, för att...
Och mycket av det materialet har du såklart testat då under tiden.
Ja, verkligen.
Vem bollar du stand-up skämt med?
Ja, men mycket andra komiker gör jag det med. Jag bollar mycket med Edvin. Jag tycker att det är ganska kul att bolla också med kompisar, för att de är den publiken som man kommer köra för. Jag kommer inte köra för komiker, så
nej,
att, då kommer man få mycket så här komikertänk. Jag vill få in också utifrån i så här, från en publik som skulle kunna komma och se det. Och ibland så kan jag sitta på middagar och testa skämt när folk inte vet att jag gör det, att jag kan sitta med random personer och bara,
så här, självklart.
Och bara så här, säga saker och bara lala, det här är kul, och sen så då kan jag sitta och skriva ner det. Eller om någon säger någonting på en middag som jag tycker är roligt, så kan jag skriva ner i anteckningar. Bara, det här är jätterolig spaning, det här måste jag jobba vidare på.
Okej, okay, du kommer ihåg det då.
Det är konstant i att man söker efter nya skämt och nya spaningar och nya säg och saker som man kan göra skämt av, typ.
Hur var det att ha tittat på ett program som Parlamentet i större delen av ditt liv och sen helt plötsligt få frågan att vara med?
Helt sjukt. Alltså, det har ju varit en dröm för mig sen jag såg det första gången. Jag fick komma på en audition. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Det var på något sätt ett kvitto på att allt jag har gjort och hur jag har jobbat och allt som jag har lärt mig kom till användning på något sätt.
Hur fungerade en audition på Parlamentet?
De kör ett program innan och sen sitter publiken kvar och säger så här, nu ska vi göra en audition.
Åh herregud, man har publik.
Ja.
Åh, vilken panik.
Ja, så jag kom in där och jag skulle göra tips från coachen. Det är helt improviserat. Jag satt med Johan Ulveson och körde, och sen så var Mikael Thorving där också. Och Ahmed Bäran körde samtidigt som mig en audition.
Så de är med på audition för att testa dig?
Ja, precis.
Gud, vilken prestationsångest jag skulle ha fått.
Så det satt ju 300 pers i publiken.
Och tre fantastiska komiker.
Ja. Då körde vi den audition och det gick bra. Och de sa, kan du komma in och göra ett program om 3 veckor? Och jag var så här, shit vad sjukt. Jag är absolut så. Den dagen var bara så här helt surrealistisk. Jag var så här,
vem satt du med, kommer du ihåg?
Jag var med Måns Muller och Petra Mede första gången. Och mot oss, jag tror Babben var med, Annika Andersson.
Vad roligt med massa tjejer.
Ja, verkligen.
Minns du någonting eller är det bara så här, du bara körde?
Om man kollar på programmet ser man, jag har liksom stressutslag på hela halsen. När jag sitter, jag är helt röd för att jag sitter och är så här nervös. Och så här,
var du dig själv då eller spelade du en upphöjd karaktär?
Jag tror att jag spelade lite upphöjt för att jag behövde försöka leverera någonting. Alltså jag var inte så bekväm. Man satt
vem blir du när du spelar en upphöjd karaktär av dig själv? Alltså när du inte spelar en annan roll, men hur skulle du beskriva att du blir?
Kanske mer hysterisk, mer liksom högljudd. Ska försöka leverera hela tiden liksom en energi. Medan på scen så är jag ganska så här, lite nonchalant, alltså lite så.
Lite grinig?
Ja, verkligen. Jag har en väldigt negativ humor, väldigt negativ inställning.
Bitter komiker.
Ja, verkligen.
Tycker du även att det är det roligaste att se?
Jag tror att det är bara mest naturligt att jag är så i mina skämt. Att jag tycker att det är jävligt kul att vara liksom bitter och vara grov i mun och sådär. Men om man kollar på typ Johan Glans, som inte alls är det, som är en av de mina favoriter i Sverige. Jag tycker han är bäst i Sverige. Det är ingen som kommer bli bättre än Johan Glans. Så har ju han en helt annan typ av humor. Som...
Alltså Johan Glans är en så singulär komiker.
Ja.
Han har en så specifik humor som ju är mestadels oerhört rumsren, men briljant. Men om man skulle förklara Johan Glans humor...
Otroligt bred. Han kan ju ställa sig på scen och vara tyst och man kommer skratta åt honom. Och han är ju den enda, skulle jag säga, som har en sån bred publik.
Han är så otroligt ofarlig som komiker och ändå så framgångsrik.
Han är helt otrolig, han är helt briljant och han är super, super stor förebild och kommer alltid vara det.
Du är inte så bitter som människa när man träffar dig så här.
Nej, det är jag inte. Jag är väldigt glad och väldigt så här... Alltså, jag har en negativ inställning till det mesta. Alltså till människor överlag. Jag är väldigt svart eller vitt. Antingen så gillar jag dig eller så hatar jag dig. Jag är inget mitt emellan liksom. Alltså, jag är väldigt så här negativt ironisk alltid. Men när man är med mig och när man känner mig så är jag ju liksom glad och framåt och som person.
Är det ett skydd att vara bitter?
Nej, det ska jag inte säga att det är. Jag tror att det är bara min, vad jag tycker är kul. Jag älskar ju också bittra människor. Jag tycker att det är askul med folk som sitter och bara så här, ja men bittra överlag och så här. Jag tycker att det är underhållande, det är kul.
Skulle du säga att unga tjejer är din största publik?
Ja.
Är det inspirerande för dem då om du är bitter, tänker du? Eller skiter det ju att vara inspirerande för dem så länge de tycker du är rolig?
Ja. De tycker bara att det är roligt att jag kan skämta om saker, om mig själv, om saker som man är med om. Och att man inte gör det så jävla, att allt ska vara så jävla glatt hela tiden.
Vad inspirerar dig?
Men alltså egentligen, grund och botten tror jag, det jag inspireras av mycket är bara av att få folk att skratta.
Mm.
Det är det som jag drivs av. Och det är det som jag tycker är roligt.
Men vad fyller du energin med? För när man står på scen så ger man ju mycket av sin energi.
Men det gör jag oftast själv.
Ja.
Alltså jag är en ensam varg. Alltså ja. jag har jättemycket vänner. Men om jag ska samla kraft och energi så måste jag liksom ha en kväll där jag är helt ensam. Mm. Där jag bara är hemma. Mm. Så får jag energi. Alltså här, när jag är själv.
Att inte prestera.
Ja.
Hur kom det sig att du och Hampus började jobba tillsammans, Hampus Näsvold, i den här humorserien som ni har gjort? Var det en pitch som ni själva pitchade utifrån att ni faktiskt skriver den och spelar den? Eller kom de till er och beställde någonting?
Nej, men Hampus hade jobbat lite med det här och frågade mig, så här, vill du vara med på den här grejen? Vill du vara med och skriva en pitch? Så vi började skriva på piloten. Vi skrev men typ så 4 avsnitt ihop.
Vad skulle du säga att det är för sorts serie för folk som inte har sett den?
Men det är en sketchserie som handlar om en liten stad som heter Västerköping. Och jag och Hampus spelar alla de olika karaktärerna i den här staden. Vi har försökt göra något liknande så här, nutidens kvarteret Skatan-aktigt.
Har du haft skådespelarambitioner?
Alltså, ja, gud ja, verkligen.
Ja, ja.
Det var sån himla stor och rolig grej att få göra så mycket olika karaktärer liksom. Och få gå in i olika scenarion, olika liksom sätt att tänka på i de här karaktärerna och hur de är, olika personlighetsdrag och sådär.
Vilken är din favoritkaraktär att spela?
Gittan är nog en av mina favoriter. Sen gillar jag Väktar Åsa också jävligt mycket. För att hon är lite så, vill vara polis. Så att jag kunde finna mig själv lite i det, i henne liksom.
Kan vi tänka oss att den här mannen kanske har förstört cykeln själv i ett försäkringsärende? Jag är rädd att du får följa med till stationen. 10-15 här, 10-15 här. Jag kommer in med en misstänkt 102 för en 92, tack. Kom.
Nej, det gör du inte, Åsa. Vi har öppet te strax.
Får jag gå nu?
Ja, den här gången kan du gå.
Tack, tack.
Trevlig helg. Jävla cykelfall.
När man kommer från det hållet som du kommer ifrån, alltså att man helt enkelt har lärt sig själv allting. Vad har du för trygghetsgrund att stå på? Hur känner du att nu är det här kul? Eller vad är det för verktyg som skådis? Skulle du vilja ha fler? Ber du mycket om hjälp?
Mm. Jag är väldigt stolt över så här, att jag har tagit mig dit jag är idag helt själv. I att så här, jag har förstått vad det är som krävs för att kunna göra karriär på någonting som man egentligen har haft som en hobby. Där har jag mitt självförtroende i att jag vet att jag är bra på det jag gör, annars skulle jag inte ha kommit dit jag är idag. Men jag vill ju hela tiden bli bättre, och rent skådespelarmässigt så är jag ju absolut inte där jag tycker att jag är skitduktig skådis.
Vad lyssnar du på för musik? Vad tycker du om för serier? Vad har du för liksom nörderi?
Ja, men kriminalserier är ju något jag alltid kollar på. Jag kollar på jättemycket dokumentärer om liksom olika, som handlar om olika mord eller olika seriemördare eller liksom.
Så roligt att du är så fascinerad av mord.
Ja, jag älskar det. Jag älskar inte mord, men
nej.
Jag fascineras av
krim,
av
liksom.
Krim, av fängelser i olika delar av världen, och kollar jättemycket på det. Musik är jävligt blandat. Jag har en favoritartist som heter James Arthur som jag såg han på Fryshuset när han var här 2013, när det var så 200 pers. Alltså han var i Sverige första gången. Alltså om jag fick åka tillbaka till något datum någon tid så hade det varit den kvällen, för att det var.
Vilken är din favoritlåt med honom?
Ja, Roses älskar jag. Den tycker jag är helt otroligt. Det har ju till den rosen är ju för den låten. Så att jag, det
rosen på din arm.
Ja. I could have chosen anybody but I chose you. Ooh.
help me get better. You pull me right out of the blue.
Raggar man på dig?
Oj.
Ja, det var en extremt apart fråga. Jag håller med.
Oj, vad svårt. Alltså, man måste bara vara skön och rolig och spontan som person. Alltså, så här, och om någon ska komma fram så måste det liksom... Jag måste känna liksom någonting för att jag ska tycka att det... är värt det. Sen är det klart att man har gått hem med killar som är så här, det här är ju fruktansvärt egentligen. Men det har man gjort såklart. Och varit så ångrat sig dagen efter. Men det har väl till, tror jag. Men jag
är du romantiker?
Nej.
Eller är du realist?
Realist. Alltså det hade ju varit otroligt om kärlek hade varit som i romantiska filmer. Man har ju hört absolut folk som det har varit så för. Men jag tror inte att jag är en sån person kanske. Där jag är nu så är jag inte så öppen för...
liksom, släppa in någon.
Nej. Mycket för att jag är så målinriktad och vet vart jag vill och ska. Och,
vart vill du?
Alltså, upp. Alltså, jag vill skådespela jättemycket. Jag vill köra hur mycket stand-up-show som helst. Jag vill starta ett produktionsbolag. Jag vill bara liksom göra det jag tycker är kul och fokusera på det.
Då blir det ingen polisutbildning.
Nej, men inte nu, men kanske när jag är 40.
Ja, jag fattar, 45 jag kanske. Som en andra karriär.
Ja, precis. Att det blir sen liksom. När det har gått åt helvete, när man är liksom avdankad komiker, då blir jag polis.
Jag fattar. Så tänker jag. Mm. Vad är den konstigaste samarbetsförfrågan som du har fått som du då inte har gjort?
Jag fick frågan om att vara ansiktet utåt för en sugar daddy site. Som var så här, vill du vara liksom ansiktet ut, typ ambassadör och typ så här, vara på hemsidan med bild, alltså du vet så. Och jag bara, va? Vad i helvete är det här? Och så sa jag bara, om jag får 5 miljoner i ett kuvert, då gör jag det. Alltså då kör jag.
Föranleder frågan, finns det någonting du skulle tacka nej till för pengar?
Ja, massa. Herregud, alltså så mycket som jag skulle tacka nej till för massa pengar. Kasinoreklamer, viktnedgångspiller, gå ner i vikt eller för den delen gå upp i vikt heller, eller för att
det vore väl en ljuvlig rabattkod. Vill du gå upp i vikt den här månaden så kan du testa.
Då kan du testa
att äta.
Ja, verkligen. Åh, gud, nej, men så det finns mycket jag inte skulle göra.
Min kära, nu ska vi göra 10 snabba och sen ska du få rekommendera 3 saker till lyssnarna. 10 snabba då, ja. Är du beredd?
Ja.
10 snabba med Sarah Dawn-Fine.
Stockholm eller Västerås?
Stockholm.
YouTube eller podd?
Podd.
Edvin eller Hampus?
Edvin.
Vego eller kött?
Kött.
Kolla på film eller kolla på tv-serier?
Kolla på tv-serier.
Skådespela eller göra stand-up?
Stand-up.
Te eller kaffe?
Kaffe.
Fika eller fylla?
Fylla.
Dårskap eller klokskap?
Dårskap.
Britney eller Madonna?
Britney.
Bra! Vilken ångest, va?
Jävlar.
Det var roligt.
Herregud.
Du var jätteduktig. Du vågade ändå säga något.
Ja, vad bra.
Gud. Ja, då har vi kommit fram till slutet helt enkelt. Du ska rekommendera 3 stycken saker. Helt vitt skilda. Gör precis vad du vill. Mikrofonen är din, Johanna.
Då skulle jag säga, lisa en bil. Det är otroligt. Jag har en bil som Lisa. Det är det bästa beslutet jag har tagit. Sen kanske inte alla kan ha möjlighet. Men nu vi bortser från det då. Lisa en bil. Så. 2. Släpp lös mer. Ha trevligt. Gör stora, eller stora, nu får man inte vara så många. Men gör middagar med vänner. Drick vin. Liksom så här, bara slappa och ha det trevligt och njuta av livet. Och 3 då, så skulle jag säga... Lyssna på James Arthur, såklart.
Det ska vi absolut göra. Ja. I alla fall lyssna på James Arthur.
Och dricka mer.
Ja. Julia, Johanna, vad roligt det var att få träffa dig så här.
Detsamma.
Och vad kul att du ville komma hit och ge mig lite åldersnoja. Jo, men det var också bra. Det är väldigt roligt också att se att det har blivit sån extrem succé med allt som du tar i. Det är bara det är enda som du ska göra nu.
Och njuta.
Absolut, njut. Njut och ha kul.
Ja.
Puss och kram.